Ledning av händelseutvecklingen i Sovjetunionen sänder vi nu ett cirka 5 minuter långt extra aktuellt.
Ja, det här är alltså en extra sändning från Aktuellt. Ikväll har Högsta Sovjets presidium beslutat att sända trupper till Armenien och Azerbaijan. Mikhail Gorbatjov har själv undertecknat det dekret där sovjetledningen motiverar inmarschen med att i det aktuella området görs försök att med våld störta sovjetmakten.
Efter 2 års konflikt som redan krävt ett par hundra dödsoffer stod idag grannrepubliken Armenien och Azerbaijan på randen till inbördeskrig. Redan hade Moskva skickat tusentals soldater ur inrikestrupperna till Nagorno-Karabach. Men när det stod klart att befolkningen på båda sidor började rusta sig med stora mängder vapen för att bekämpa varandra, då var måttet rågat, och via ett dekret med många hårda ord skickar nu Högsta Sovjets presidium, alltså det högsta statsorganet, avdelningar ur armén och marinen, liksom hårdföra KGB-trupper till Kaukasus för att förstärka inrikestrupperna som redan är där. Det görs nu försök att med våld störta sovjetmakten och ändra det samhällssystem som garanteras i Sovjetunionens författning, heter det ikväll i dekretet. Och det kan inte betyda annat än att president Gorbatjov sätter in krigsmakten för att förhindra sovjetstatens sönderfall.
Med oss i telefon ska vi nu ha vår Moskva-korrespondent Kent Wenström. Kent, har det här drastiska beslutet från Högsta Sovjet meddelats till folket?
Hela omfattningen av det står säkert inte klart för de flesta ännu. Meddelandet om undantagstillstånd lästes upp i nyhetsprogrammet Vremja ikväll utan ytterligare kommentarer. Men mer bakgrunder och utförligare redovisat blir det säkert i morgondagens tidningar. Upploppet i Baku, direkta strider mellan armenier och azerbajdzjaner på gränsen mot Nagorno-Karabach och i Nagorno-Karabach, rapporter om ett stort antal militanta grupper på båda sidor som nu beväpnar sig och samlar sig för strid. Allt detta tillsammans ger naturligtvis en situation som bara kan innebära en sak, och det är inbördeskrig. Och regeringschefen Ryzhkov sa, som vi tidigare redovisat ikväll, att alla lagliga metoder nu ska användas för att förhindra inbördeskrig. Kväll kom så beslutet från Högsta Sovjets presidium som nu tillåter en mycket massiv militär insats. Armén, flottan och säkerhetspolisen ska samverka med de enheter ur inrikesministeriets säkerhetstrupper som redan finns på plats. Hittills har ju de militära enheterna i området agerat mycket försiktigt, närmast passivt. Idag har till exempel en hel division ur inrikesministeriets säkerhetstrupper varit inringade av en blockad med lastbilar och civila människor runt flygplatsen i Kirovabad i Azerbaijan. Och ingen ska naturligtvis inbilla sig att dessa specialtrupper inte har förmåga att med våld ta sig ur en sån situation. Så försiktigheten måste bero på ovilja att företa sig något som ytterligare trappar upp spänningen, och kanske framförallt väntan på nya order och lagliga befogenheter från Moskva. Kvällens åtgärd kommer därför förmodligen också att innebära en betydligt mer aktivt och beslutsamt militärt uppträdande i området, förutom att styrkan blir betydligt större.
Tack så mycket, Kent. Stig Fredriksson, när nu sovjetledningen ska motivera sig, så att säga, vad kommer den då att anföra till sitt försvar?
Ja, jag tror att vi kommer att få höra mer av det som redan stod i dekretet, att det här handlar om en statsledningsrätt och plikt och ansvar att upprätthålla lag och ordning i landet. Det här kommer att beskrivas som en polisiär militär aktion riktad mot kriminella element som det är en regeringsplikt att ta itu med, och inte som någon politisk sak.
Mm. Men Gorbatjov har ju hela tiden fört den linjen att saker ska lösas politiskt och inte militärt, inte med våld. Men nu har han alltså övergivit den.
Ja, det är riktigt. Det är en gräns som har passerats från att ha sagt tidigare att det är förhandlingar och samtal som gäller och att man inte ska tillgripa våld, så går man alltså in nu med militära medel. Det är en gräns som har passerats.
Vad kommer det att betyda maktpolitiskt inom Sovjetunionen, tror du?
Ja, det kommer, om man bor i Baltikum så tror jag att man drar åt sig öronen ikväll och är orolig.
Det finns, man har brutit en gräns som gör att det kommer fler exempel.
Från ledningens sida, det finns stora skillnader mellan konflikterna i Baltikum eller utvecklingen i Baltikum och utvecklingen i Kaukasus. Det är väldigt viktigt att understryka därför att de baltiska republikerna har drivit sin kamp med helt fredliga medel och det har man inte gjort i Kaukasus. Det är en stor skillnad.
Man kan väl också konstatera att nu har de hårdförare fraktionerna så att säga i den sovjetiska ledningen fått, de har blivit tillmötesgångna.
Ja, Gorbachev har gått dem till mötes kan man säga. Han har ställt sig på deras sida som ville ta itu med hårdare medel. Om det betyder att han har själv stärkt sina egna positioner hos de som har kritiserat honom för att ha varit för slapp, det kan man ju spekulera i, det är fullt tänkbart.
Mm. Vågar du spekulera i några internationella reaktioner på detta?
Ja, jag tror att han kommer att få en del negativ kritik från de som har tagit honom på allvar när han har sagt att konflikter ska lösas med fredliga medel, med förhandlingar, men han kommer inte att få storpolitiskt, realpolitiskt särskilt mycket kritik. Han kommer inte få särskilt mycket kritik av USA därför att man kommer att ha förståelse för att det här är ett internt problem som en statsledning måste lösa.
Okej. Där sätter vi punkt för denna extra sändning. Aktuellt återkommer imorgon på sina alldeles vanliga tider klockan 16, 18 och 21. Godnatt, godnatt.
Och 17 januari, tidig morgon, vi fortsätter med Sovjetnyheter.
5 000 armésoldater och 6 000 man från inrikesministeriets säkerhetsstyrkor finns i krisområdena i grannrepublikerna Azerbaijan och Armenien, där hittills 56 människor dödats och undantagstillstånd råder. Till de 11 000 soldaterna ska läggas de 5 000 som sedan tidigare finns i Nagorno-Karabach, ett azerbaijanskt område men med huvudsakligen armensk befolkning, och det område som är den yttre huvudanledningen till de våldsammaste etniska konflikterna under Mikhail Gorbachevs 5 år vid makten. Såväl sovjetiska journalister som den sovjetiska allmänheten klagar över den minst sagt långsamma, bristfälliga och ytterst sporadiska rapporteringen om denna konflikt som också officiella sovjetiska talesmän karakteriserar som nästan ett inbördeskrig. Yuri Shatalin, chef för inrikestrupperna, sa i den sovjetiska televisionens nyhetsprogram igår kväll att personer som provocerar fram oroligheter, blodbad och etniska mord också hindrar journalisterna i deras arbete. Huruvida det duger som förklaring är ytterst tveksamt. Undantagslagarna har uppenbarligen också satt nyhetsrapporteringen ur spel. I detta den svåraste etniska konflikten i modern sovjetisk historia, men hittills också den mest mörklagda konflikten. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Klockan är 4:15. Ja, idag kommer alltså rapporter om fortsatta blodiga strider mellan den sovjetiska armén och armeniska azerbaijanska gerillaförband. Men uppgifterna om vad som egentligen händer just nu i konflikten i södra Sovjet är knapphändiga. Det är många som flyr från området och Laura Down finns här i studion. Laura Down Minasyan på Radio Swedens ryskspråkiga program, och du har fått en skakande ögonvittnesskildring idag av en armenier som flytt från Baku till Moskva.
Ja, jag har talat alltså med Boris Astatorov. Han är en armenier från Baku som har flytt till Moskva några dagar sedan. Och han berättar att han har dagligen kontakt med sina föräldrar som är kvar där. Och han träffade också ryssar som kom igår från Baku med flygplanet, och de berättar skakande händelser att i olika delar av Baku har varit pogromer av kvarvarande armenier och det har varit rena blodbadet. De har tagit in sig på kvinnosjukhuset och tagit ut kvinnorna från BB-avdelningen och högg ihjäl både kvinnor och barn. Han berättar att azerbajdjanerna går beväpnade och ingen hindrar dem att utöva sin gärning.
Дальше по дороге в аэропорт около 40 голов армянские, ну вот непосредственно отрубленные человеческие головы. Я так понимаю, что это армянские головы, они тоже так говорят мне.
Ja, han berättar att människor som åkte till flygplatsen, på vägen till flygplatsen, de har sett avhuggna människohuvud, ungefär 40-tal stycken som låg på längst vägen, och som man förstod att det var armeniska huvudet. Och människorna hittar kroppar fortfarande gömda här och där, och som är några dagar gamla. Och det flyter också kropparna i Kaspiska havet. Och,
men det här kan tyda på att det är många fler dödsoffer än de här 56 som man har talat om.
Ja, precis. Jag frågade också honom, och han ser att den officiella siffran som finns i massmedia, det är alltså, det bara kan, det är 20:e delen av den riktiga siffran som egentligen finns. Det är väldigt, väldigt många som stupar dem.
И вот мы здесь, армяне, которые пока в Москве находимся, мы вырвались, ну, ходили митингом, там около 1000 человек нас набралось.
Ja, han berättar vidare att tusentals armenier i Moskva som flydde från Baku och finns där, alltså, de demonstrerade igår vid centralkommitténs byggnad i Moskva och krävde att skicka omedelbart beväpnade trupper till Baku för att skydda och evakuera de kvarvarande armenier och sätta in också extra flygplan för evakueringen. Och de väldigt de anklagar alltså Gorbachev för det här, och de skrev på sin plakat att du har de döda armenier i Baku på ditt samvete, eftersom de har varnat Gorbachev redan ett år sedan efter händelserna i Sumgait, men han reagerade inte på det sättet som de vill.
Tack, Lara Downing-Nassian på Radio Sweden, som förmedlade den här ögonvittnesskildringen från en man från Baku, en armenier som flytt från Baku och nu befinner sig i Moskva alltså.
January 1990.
Sovjetunionen har stängt gränsen mot Iran och Turkiet som en följd av striderna mellan armenier och azerbajdjaner, uppger den armeniska nyhetsbyrån Armenpress. Gränsen mot Iran och Turkiet kontrolleras nu av sovjetiska trupper. Sovjetiska män som nyligen gjort värnplikten kallas nu in för att hjälpa till att upprätthålla ordningen i Nagorno-Karabach och övriga Kaukasien.
Så skickar då Sovjetledningen 11 000 man till området.
Stävja de oroligheter i grannrepublikerna Azerbajdjan och Armenien, vars gränser till Iran och Turkiet nu också stängts och kontrolleras av den sovjetiska armén. Hur många man som kallats in av försvarsministern Dmitrij Yazov är ännu inte känt. I en radiointervju meddelade försvarsministern att unga ogifta soldater och officerare som nyligen avslutat sin militärutbildning mobiliserats från de tre republikerna Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Försvarsministern betecknade situationen i krisområdena som en stor oreda. Små gerillaförband från de båda republikerna bekämpar varandra och den sovjetiska armén. Sovjetiska soldater har dödats och sårats, men något antal uppgavs inte. Såväl den sovjetiska armén, inrikesministeriets säkerhetsstyrkor som KGB har beviljats full rätt att i självförsvar bruka vapen. Vapen som också får användas för att försvara civilbefolkningens liv samt för att skydda militär egendom som vapenförråd och militärfordon. I radiointervjun med försvarsministern fanns också ett erkännande att de mobiliserade soldaternas beredvillighet att tjänstgöra långt ifrån var fullständig. Ett uttalande som stämmer väl överens med olika rykten de senaste dagarna om bristande stridsmoral. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva. Mm.
Dagens Eko torsdag. Men vi ska börja i Moskva där både armenier och azerbajdzjaner har demonstrerat idag med anledning av den blodiga konflikten i Kaukasien. Utanför den amerikanska ambassaden i centrala Moskva hade ett par hundra armenier samlats. Och många av dem hade tvingats fly från sina hem i Baku.
Jag уже не верю ни во что, ни в правительство, ни в их законы, ни в партию, ни во что, ни в конституцию, потому что суверенитета нет.
Jag tror inte längre på myndigheterna, på politikerna, på lagar, på partiet eller på konstitutionen. Det finns ingen självständighet, det finns inga mänskliga rättigheter, det finns absolut ingenting. Det finns bara demokrati i Amerika. Låt oss få resa dit, sa den här kvinnan, och alla runt omkring instämde. Ett par hundra människor hade samlats utanför amerikanska ambassaden med ömsom vädjan till USA, ömsom till Gud Fader att få slut på azerbajdzjanernas pöbelexcesser mot armenierna. På sovjetmakten trodde ingen. Flera bar plakat med texter som stoppa folkmordet på armenierna eller protestera mot det azerbajdzjanska barbariet. Många av armenierna utanför ambassaden hade evakuerats från Baku och förlorat allt de ägde.
Без денег, без квартиры, без ничего, голенькая. То есть в чем я есть?
Jag har inga pengar, ingen bostad, jag har ingenting. Allt jag äger är kläderna på kroppen, säger den här kvinnan och pekar på sin slitna päls. Alla ville de berätta. Alla vädjade de till omvärlden om att ge dem flyktingstatus. Alla berättade de grymheter som är plågsamma att höra. Den här unga armeniskans historia som nu kommer var långt ifrån den grymmaste. Den är helt enkelt en ganska vanlig bild från dagens Baku om hur azerbajdzjaner bröt sig in i familjens lägenhet.
Окна квартиры выходят прямо во двор Госбанка. Под окном постоянно, круглосуточно, всю жизнь находится отряд милиции. Когда ворвались в дом, жестоко стали сбивать от...
Vår lägenhet har fönster som väster åt gården till Stadsbanken. Så i alla år har det stått poliser alldeles under vårt fönster. När azerbajdzjanerna bröt sig in slog de min far så hårt att jag inte vet om han kommer att överleva. Sen bröt de av armen på min mamma och kastade henne på golvet. Vi började ropa på polisen, den sovjetiska polis som det alltid heter skyddar medborgarna. Men poliserna hjälpte oss inte utan började kasta stenar genom fönstren. En man som hört berättelsen säger, det där var väl ingenting. Här borta står en kvinna som förlorat 5 familjemedlemmar. Eller intervjua den blåslagna kvinnan där borta. Eller hon som har blivit våldtagen. Eller mannen där som blev uppspöad på polisstationen när han kom för att anmäla att hans bil hade stulits. Våldet från de transkaukasiska republikerna fanns plötsligt mitt i Moskva och det var mycket tydligt och det var mycket smärtsamt. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
Den sovjetiska armén har ännu inte kunnat inta sina positioner i Azerbajdzjans huvudstad Baku eftersom nationalister blockerar genomfartsvägar med bilar och stenar. Nationalister försvårar också framryckningen i andra områden. Sovjetunionens försvarsminister Jasov meddelade att stora mängder reservister har inkallats till de styrkor som satts in. Och Jasov sa att läget i Kaukasien är en stor olycka.
Och idag har Sovjetunionens president Gorbatjov för första gången nämnt utvecklingen i Baltikum i samma mening som händelserna i Azerbajdzjan och Armenien. Allt detta är ett hot mot reformpolitiken, sa Gorbatjov, och nämnde också utvecklingen i delrepubliken Moldavien. Och den här kopplingen kan uppfattas som en varning till alla de delrepubliker, inklusive Baltikum, där man revolterar mot centralmakten i Moskva. Bo Karlström.
När nu Gorbatjov själv, som han gjorde i sitt tal idag, kopplar ihop självständighetssträvandena i Baltikum med händelserna i Azerbajdzjan och Armenien, så måste det sända kalla kårar ut efter ryggen på balterna. Den här utvecklingen, liksom oron i Moldavien, stör oss, sa Gorbatjov. Vi är nu engagerade i arbetet att hindra att den här processen fördjupas och förvärras. Vi har tagit steget att använda våld mot extremism, kriminella och mot vandalism, sa Gorbatjov, med hänvisning till det militära ingripandet i Azerbajdzjan. Den här kopplingen som Gorbatjov gör mellan de olika oroshärdarna i Sovjetunionen betyder inte att han planerar att sätta in militär i till exempel Litauen, där ju kommunistpartiet beslutat att lämna moderpartiet i Moskva mot Gorbatjovs uttalade vilja. Han försökte ju till och med vid ett personligt besök övertala litauerna att ta tillbaka sitt beslut. Men den koppling Gorbatjov gör måste ändå kunna uppfattas som en varning i delrepubliker där självständighetssträvandena kommit upp till ytan. Gorbatjov vill hålla samman Sovjetunionen, men har själv genom perestrojkan och glasnost låtit nationalistiska rörelser och missnöje med centralmakten i Moskva komma fram. Han menar att får han bara tid att utan störningar som de fredliga i till exempel Litauen eller de våldsamma i Kaukasus föra sin perestrojka-politik och genomföra sina reformer, så kommer de olika delrepublikerna att inse att det bästa för dem är att stanna kvar inom Sovjetunionen. Han måste också bemöta kritiken från de mer konservativa som anklagat honom för att vara för släpphänt och för att inte kunna kontrollera utvecklingen i de olika delrepublikerna. Beslutet att skicka sovjetiska trupper till Azerbaijan kan tillfälligt stärka honom, eftersom det kan betecknas som en kraftfull insats för att återställa ordningen. Men om det inte ger resultat så kan det få omvänd effekt på Gorbatjovs ställning. De stora militära insatserna, mobiliseringen av ytterligare militära förband och att trupperna fått tillstånd att öppna eld kan också leda till att den militära ledningens inflytande över utvecklingen ökar. Det finns till och med sovjetexperter som talar om en ökad risk för en militärkupp i Sovjetunionen. Gorbatjovs svårigheter att hålla samman Sovjetunionen och i samband med det hans svårigheter att genomföra sina reformer kan i förlängningen äventyra hans egen möjlighet att överleva politiskt.
Bo Karlström sa det.
Och 18 januari 1990, Rumänien.
Så till Rumänien, där de nya makthavarna för en liten stund sedan meddelade att de har upphävt beslutet att hålla en folkomröstning om kommunistpartiets och dödsstraffets existens. Det nu upphävda beslutet var framtvingat av arga demonstranter och oöverlagt, sa en representant för den styrande räddningsfronten vid en presskonferens som just avslutats i Bukarest.
Beslutet att inställa folkomröstningen kom efter ett stormigt krismöte i räddningsfronten, berättade en av frontens tunga personer, Silvio Brokan, för pressen, när han tillkännagav ledningens senaste helomvändning som ytterligare bidrar till intrycket av kaos i landets politiska liv. Det var förra fredagen som demonstrerande människomassor tvingade frontens ledare att ta två beslut. Dels att utlysa en folkomröstning om dödsstraffet som hade avskaffats bara två veckor tidigare. Dels att som första östeuropeiska land olaglig förklara kommunistpartiet. Redan morgonen därpå togs det beslutet tillbaka. Nu skulle också kommunistpartiets existens bli föremål för en folkomröstning. Men nu blir det alltså ingen folkomröstning. Det betyder att kommunistpartiet förblir lagligt och att dödsstraffet är avskaffat. Frontens företrädare Silvio Brokan sa nu för en stund sedan att det är som om kommunistpartiet inte funnits, för partiet har gjort sig omöjligt i folkets ögon, men att ett förbud mot partiet i lag hade varit odemokratiskt. De tidigare besluten togs i panik och var politiska misstag, sa Brokan. För att ändå gå det starkt kommunisthatande rumänska folket till mötes har fronten beslutat att konfiskera alla partiets tillgångar. Förutom av palats, fastigheter och jordegendomar består de av 40 000 ton kött, 20 000 ton mjölk och 40 miljoner ägg som nu ska distribueras bland alla rumäner. Det tidigare beslutet att ompröva avskaffandet av dödsstraffet togs när folkmassorna ropade på hämnd utanför regeringsbyggnaden. Frågan är hur rumänerna nu kommer att reagera när de inte längre får en chans att rösta tillbaka dödsstraffet. På det svarade frontens Silvio Brokan att förra veckan var ledningen oförberedd, men vid nästa demonstration kommer de inte att tas med överraskning. Han fick också frågan hur det rumänska folket kan lita på en ledning som ändrar sig varje dag. Och på det svarade han att varje dag är en överdrift. Fronten ändrar sig bara en gång i veckan. Men skämt åsido, sa Brokan, vi håller på att lära oss demokrati och vi har inte gjort det lätt för oss. Titti Nylander, Bukarest.
–18 januari 1990, Ungern.
Regeringen i Ungern framförde idag ett formellt krav på att Sovjetunionen ska dra bort alla sina trupper från landet i år och senast 1991. Enligt en talesman för ungerska UD finns det ingen grund för att tillåta främmande trupper på ungerskt territorium. Förhandlingar om tillbakadragandet ska inledas de närmaste dagarna enligt ungerska UD.
Den 19 januari 1990. Sovjet.
Vi ska börja sändningen ändå med en rapport från Moskva. Läget förvärras i inbördesstriderna mellan armenier och azerbajdzjaner.
Trots vädjanden och appeller, undantagstillstånd och 24 000 man från armén, inrikestrupperna och KGB förvärras situationen i den blodiga konflikten mellan republikerna Azerbajdzjan och Armenien. Idag tog sig 300 azerbajdzjanska gerillasoldater över gränsen in i den armeniska staden Jerach, vilket belyser en del av den sovjetiska arméns maktlöshet. Samtidigt anföll armeniska gerillasoldater byn Sadarach i Nakhichevan på gränsen mot Iran och Turkiet, och i striderna där dödades minst 3 människor. Många av gerillasoldaterna uppges vara före detta veteraner från kriget i Afghanistan, veteraner med stor erfarenhet av hur krypskyttar bör agera. Också i och omkring Nagorno-Karabach förekommer strider. Vägarna till och från det omtvistade området är helt blockerade, och avskurna från omvärlden finns det i Nagorno-Karabach mat för bara ytterligare 10 dagar. Flera industrier i huvudstaden Stepanakert har redan tvingats stänga på grund av råvarubrist. Från den azerbajdzjanska huvudstaden Baku har de senaste dagarna över 11 000 armenier, judar och ryssar tvingats fly hals över huvudet sedan många av dem misshandlats av azerbajdzjansk pöbel och fått sina lägenheter plundrade. En av dem som lyckades fly från Baku var schackvärldsmästaren Garry Kasparov. Enligt officiella siffror har 66 människor omkommit under oroligheterna i Baku. 85 människor är skadade så svårt att de vistas på sjukhus, och för 20 av dem är tillståndet kritiskt. I Baku har upprättats ett så kallat nationellt försvarsråd som står nära den azerbajdzjanska folkfronten, vars islamska framtoning tycks bli allt tydligare. Och en talesman för det nationella försvarsrådet hävdar att i 7 azerbajdzjanska städer har sovjetmakten avskaffats. Försvarsrådet kräver att undantagstillståndet upphör och att de sovjetiska trupperna lämnar Azerbajdzjans territorium. Med person, lastbilar, bussar och traktorer har gatorna i Baku spärrats av så effektivt att den sovjetiska armén bara lyckats ta sig till huvudstadens utkanter. Enligt en rapport från inrikesministeriet har en hysterisk stämning piskats upp bland befolkningen, och dagstidningen Trud säger att människor i Baku hotar kasta sig framför arméns pansarfordon om de närmar sig huvudstaden. Kjell Albin Abrahamsson, Moskva.
januari 1990. Sverige. Närmar vi oss en kris?
Här är Dagens Eko, fredag. Samtalen om Sveriges ekonomi på Haga slott. Statsministern formulerar regeringens dilemma.
Vår ambition från regeringens sida kan väl enklast uttryckas så att om man har löneökningar på 10% och en inflation på 8%, så blir reallöneökningen 2%. Har vi löneökningar på 4% och inflationen 2%, så blir det också reallöneökningar på 2%. Men skillnaden är att i det senare fallet så värnar vi om vår konkurrenskraft. I fallet med de höga nominella löneökningar och den höga inflationen så riskerar vi att driva fram en hög arbetslöshet.
Ja, idag samlades regeringen och arbetsmarknadens parter till överläggningar på Haga slott om den ekonomiska politiken och lönebildningen. Löneökningarna måste hållas tillbaka, annars tvingas regeringen att strama åt ekonomin. Det var regeringens budskap. Och arbetsmarknadens parter fick ett antal frågor som de ska lämna svar på den 7 februari.
Ja, vi har ställt ett antal frågor som rör löneförhandlingarna 1990 och 1991. Och vad vi har frågat parterna om, det är om de är beredda att skyndsamt teckna centrala avtal för de båda åren på en nivå som är förenlig med samhällsekonomisk balans och som innebär för det första att inga ytterligare löneökningar sker med åberopande av de prisökningar som följer av inkomstskattereformen 1990. För det andra att de för 1991 tar full hänsyn till skattereformens effekter på löntagarnas disponibla inkomster. Vi räknar med en påtaglig ökning av dessa inkomster som följd av skattereformen. Och för det tredje att man synkroniserar avtalsperioden för hela arbetsmarknaden. Sen har vi frågat dem om de är beredda att själva överväga att avtalsvägen nå överenskommelser om vissa förändringar i rådande förhandlingssystem och förhandlingsformer. För det första, om de är beredda att förhandla om att få fastare förhandlingsformer med så kallade körplaner enligt den danska modellen som ett exempel, som reglerar hur förhandlingar ska föras, framförallt i syfte att nå kortare förhandlingsperioder och snabbare.